Då har vi kommit fram till ett väldigt intressant ögonblick här. Jag hälsar er välkomna till höstens första bibelstudium, ni som är här. Och speciellt hälsar jag tittare och lyssnare ute på nätet välkomna. Vi har lite checka loggen här och sett att några har anslutit sig. Och det här är ju naturligtvis väldigt spännande för oss att kunna få en ökad skara deltagare. Och vi vet ju inte egentligen alls vem som kommer in. Vi kan ha möjlighet i princip att erbjuda evangelium den här vägen åt alla som förstår svenska runt hela jordklotet. Så det är en hisnande tanke. Och vi börjar den här kvällen i Jesu namn. Vi ska först sjunga en sång, be en bön tillsammans. Och så kommer vi att under en timme till knappt 8 så kommer vi att gå igenom lite från den lärobok som vi har använt här redan i fjol och som vi är ganska mitt i nu, som heter Luthers lilla katekes av Kuske, eller en utveckling som har gjorts av David Kuske i USA. Och eftersom vi har blivit lite på hälft här i våras när vi slutade, det var i juni, så hade vi sista för vårterminen, så vill vi kanske ta en liten tillbakablick här nu också ikväll inför det här kommande, så att det blir en helhet. Och därför tänkte jag att vi startar med att börja från andra trosartikelns början och inte mitt i som vi, där vi var i våras. Då ska vi förenas i bön. Herre, kära himmelske Fader, vår frälsaren Jesus Kristus, tack för att du i din nåd låter oss samlas inför ditt ord. Vi kväll också, som vi hoppas, under många kvällar framåt det här året, att vi får lyssna på vad du undervisar oss och lära oss vad du har gjort och gör för vår frälsning. Och vill leda oss och lära oss att leva så att vi ska bevaras på vägen ända fram till himlen. Det är en stor nåd att vi får möjlighet att ha gemenskap också med vänner som finns ute på olika håll. Och för den här möjligheten som du har ordnat oss, tackar och prisar vi dig för att du i din stora nåd har gett oss den här möjligheten. Och hjälp oss, Herre, att inte yvas över vad vi själva kan. Varken när det gäller vår frälsning, vi har ingenting där att komma med. Och inte heller när det gäller det som vi ska få vara med och göra. Ta du själv upp kampen mot djävulen, så att han inte får komma och ingjuta högmod i oss. Och inte heller blåsa upp oss i kötslighet, så att vi ser ner på andra, eller så att vi splittrar oss från andra kristna vänner. Ja, Herre, kom med oss med din helige ande, som kan upplysa, som kan väcka, som kan föra ordet till våra hjärtan, så att det bär frukt och blir bestående. Så ber vi dig med den bön som du själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ja, igen en gång välkomna. Vi ska se lite inledningsvis på början av andra artikeln från den här boken Kuske. Och jag vet att ni som är här, så ni har den här boken till hands, men ni som är där ute på annat håll har sannolikt inte den här till hands nu. Och är det så att ni har den, så sök gärna upp den, för den är verkligen värdefull. Och vi börjar nu här från sidan 163, den här lilla översikten, för att få den här helheten med andra trosartikeln också. Och där har vi då hela den andra artikeln, både den som vi känner från den apostoliska tron och förklaringen som har getts oss av Martin Luther. Men de här orden, de lyder inte riktigt så som vi är vana i Finland. Och det kan också hända att den inte läses i Sverige överallt, men den är i huvudsak ungefär den samma som vi är vana med här. Förklaringen är också skriven med lite modernare ord, men jag tycker att den är mycket lätt läst. Och jag ska nu för att det här ska gå fram i över nätet också, så läser jag det här, annars så brukar vi ofta här dela läsningen. Jag tror på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedastigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud faders högra sida, därifrån igenkommande, till att döma levande och döda. Vad betyder det? Jag tror att Jesus Kristus, som är sann Gud, född av Fadern i evighet och även sann människa, född av jungfru Maria, är min Herre. Han har återlöst, förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda människa, från alla synder, från döden och djävulens makt. Inte med guld eller silver, utan med sitt heliga, dyrbara blod och oskyldiga lidande och död. Allt detta har han gjort för att jag ska tillhöra honom, leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Så som han har uppstått från döden, lever och regerar i evighet. Det är visst och sant. Det här är en oerhört koncentrerad undervisning, och det som följer sen och som vi gick igenom här under fjolåret, eller vårterminen var det, så det beskriver först Jesu person som sann Gud och sann människa. Och sen följer en del annat. Jag ska säga några saker innan vi går vidare om just det här sann Gud och sann människa. Det här är en lära som är oerhört viktig som grund för vår kristna tro. Att Jesus är sann människa. Han kallas för människa. Han hade en mänsklig kropp och själ. Och han gjorde mänskliga gärningar. Det här finns det många, många exempel på. Han gick omkring och var trött. Han var hungrig. Han var drabbad av smärta, säger Jesaja. Han led på korset, speciellt på korset led han. Oerhörda plågor. Och det här var en människas plåga. Alltså det var inte en konstruerad eller någon slags inbillad plåga. Men han var sann Gud. Och det här är oerhört svårt att få att gå ihop med det att han var sann människa. Det är en stor hemlighet. Men det omvittnar Bibeln klart att han hade gudomliga namn. Han sägs vara Gud. Han har gudomliga egenskaper. Och han gjorde gudomliga gärningar. Det var många gånger som det vittnades om honom. Det här är sannoliken Guds son. Ingen kan göra sådana här gärningar som du gör om inte Gud är med honom. Och sen så tillskrivs han gudomlig ära. Han säger, jag har fått all makt i himmel och på jord. All makt. Ingen människa har det. Men människan Jesus Kristus har all makt. Därför att han är Gud. Och det här måste kombineras i en enda person. för att Jesus skulle kunna frälsa oss. Han stod under lagen som människa. Han höll lagen fullkomligt. Han måste dö för att kunna friköpa oss människor. Han skulle byta med oss, ta vår synd och ge oss sin renhet, sin rättfärdighet. Det här är ett koncentrat av den här läran om att Jesus är sann Gud och sann människa. Och det här använder boken egentligen flera sidor till. Och det finns många bibelord här som är mycket bra att läsa. Det som också är underligt är att man kallar Jesus för människa samtidigt som han är Gud. Och man kallar honom Gud samtidigt som han går omkring som människa. Alltså, ja, jag brukar ofta hänvisa till Martin Luthers julsalm Av himlens höjd jag kommer när. Där en vers säger så otroligt bra. Du Herre som allt har gjort, vars välde är så högt och stort. Du ligger nu på hö och strå. Hur har du dig förnedrat så? Alltså, tänk vad det här betyder egentligen. Du som allt har gjort. Jesus kallas här skaparen av Martin Luther. Jesus var med och skapade. Ordet blev kött. Och det var Gud som sa det. Var det ljus. Det var Jesus som var den skapande kraften. Och han som har all makt. Han ligger som ett litet, litet barn på hö och strå. Så hjälplös som en varelse kan bli. Det här är ett oerhört mysterium. Och blir det här mysteriet mindre heller när vi tänker på att denne Gud, Guds son själv, lider och dör på ett kors. Och därför kan man säga Gud dör på korset. Även om man hellre säger att människan dör på korset. Människan Jesus. Men det var Gud som i Kristus dog för våra synder. Han gav sitt blod, alltså hans heliga blod. Det här kommer vi mera till. På sidan 168 och framåt ett par sidor så talas det om Kristi ämbete. Och vi kan se på en skiss som finns på sidan 170, om du också får in den i kameran där uppifrån. Så Kristi ämbete är tredelat. Dels är han smord av Gud till profet, dels till präst och dels till kung. De här tre ämbetena härstammar från Gamla testamentet. För i alla de här tre fallen, när en profet fick sitt uppdrag, så blev han smord med olja. När en präst, överste prästen eller en annan präst, smordes för att tjänstgöra i templet, så blev han smord med olja. Och när en kung tillsattes blev han smord med olja. Vi känner ju kanske bäst till det när profeten Samuel smorde David till kung. Hur han då tog sitt oljehorn. De här sönerna till Isai fick gå fram i tur och ordning. Och Samuel trodde att det var de som var största och äldsta och klokaste som skulle bli kung. Någon av dem. Men ingen godkändes. Och så var det ännu en som var borta och han gick i val med fåren. Och så kom han framför honom och så sa Gud, den här är det. Och Samuel smorde honom med olja. Och det här är ett uttryck och en symbolhandling som visar att man får den helige ande genom den här smörjelsen. Och nu har vi då alltså Jesus i dessa tre uppgifter. Och han är unik på det sättet att ingen i Gamla testamentet och ingen annan har i en enda person dela alla de här tre uppgifterna. Alltså, ingen profet har samtidigt varit präst och kung. Och ingen kung har samtidigt varit både profet och präst. Profetens uppgift, det är att undervisa i Guds ord. Profeten lägger fram Guds ord. Egentligen är det inte det som man ofta tror med en profet, att en profet säger saker om framtiden. Det kan han göra. Men det som är det viktiga är att han säger fram det som Gud ger oss i sitt ord. Jesus, han kan undervisa i Guds ord därför att han själv är Gud. Han är präst. En präst i Gamla testamentet var en offerpräst. Han skulle på uppdrag av folket offra för folkets synder. Och i Kristi gestalt är han den som offrar sig själv för allas synder. Och det här kungen, han ska ju styra, han ska strida för folket, beskydda dem och styra dem. Och det gör Jesus Kristus också. Han vinner seger över djävulen och han ska regera i våra hjärtan. Det här i all korthet om Kristi tre ämbeten. Och i det här fallet så finns det väldigt många bibelord som vi då gick igenom i våras och som vi nu inte börjar repetera. Och ni som då lyssnar och inte har varit med tidigare så får gärna försöka skaffa den här boken och läsa från Bibeln verkligen de här bibelorden. Det är mycket givande. Och så finns då från sidan 172 Kristi gärning. Och det är då återlösningen. Och det är ett sånt där underavsnitt här som sammanfattas av Luther i den här förklaringen som vi läste med att han har återlöst, förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda människa, från alla synder, från döden och djävulens makt. Och det här då inte med guld eller silver utan med sitt eget blod. Grunden för det här, eller orsaken till varför Jesus måste gå in i den här uppgiften att bli människa och lida och dö för våra synder, det är att vi alla har syndat. Att vi alla av naturen är syndare och därmed förlorade och fördömda varelser. Det är ett faktum som Bibeln nämner på många ställen. Till exempel Efesierbrevet 2 säger vi var alla döda genom våra överträdelser och synder. Och i Romarbrevet heter det så kom döden över alla människor eftersom vi alla har syndat. Romarbrevet 5:12. Men det här som Jesus då gjorde, det var att han förbarmade sig över oss. Att han kom för att verkställa den frälsning som Gud redan i syndafallets dag hade berättat om, nämligen att det ska komma en kvinnans säd som ska trampa sönder ormens huvud, djävulens huvud. Den här gärningen, den kallas återlösning, den kallas försoning, förlossning också med ett äldre ord, och då har vi ju en direkt bild från det att ett barn förlossas i födelsen, förs ut i livet, i friheten, i ljuset. Friköpande eller återlösning, det hör ihop med en situation där vi är slavar eller där vi är egentligen gisslan under en fiende som har lagt beslag på oss, som har rövat oss på ett felaktigt sätt, alltså på ett orättfärdigt sätt. Djävulen har rövat oss. Vi hörde Gud till. Gud har skapat oss. Och djävulen har rövat oss och tagit oss i sina händer. Och Jesus har nu omintetgjort det här. Friköpt oss, återlöst oss, löst oss igen. Och det måste han göra genom att betala ett högt pris. Gisslan brukar ibland kunna friköpas med att betala en lösensumma. Det här är ju någonting väldigt otäckt. Människoliv sätts mot pengar. Det är en fruktansvärd orättfärdighet. När det gäller den lösepenning som Jesus betalade, så var den det största tänkbara. Det var med hans eget blod. Jesu eget dyrbara och heliga blod. Det är så dyrbart därför att det här är mer värt än någon människas liv. Det finns ingen människa som har sådant värde som Gud själv. Inte ens änglarna räcker till. Det är heligt därför att Jesus levde utan synd. Det här glömde jag förresten att säga i samband med att Jesus är sann människa. Den sanna människans, beklagar det här, till den sanna människans natur så hör att han inte syndade själv. Utan han levde så som en människa var skapad att leva från början. Han har levt rent och heligt. Och så är det alltså med Jesu Kristi dyrbara blod som han har köpt oss fria. Befrielsen uttrycks med att vi befrias från tre olika saker. Resultatet av det här återköpandet är att Jesus har köpt oss fria från synden, döden och djävulen. Ibland så tycker vi kanske att det är underligt att tala om att Jesus har köpt oss fria från synden. För visserligen så finns det synd i världen och inte bara i världen utan vi har också själva synd. Om någon säger att han inte har någon synd så ljuger han, säger Johannes. Men Jesus har köpt oss fria från syndens förbannelse, syndens skuld och syndens straff. Det som synden förorsakar, det är evig död. Det är fördömelse. Och Jesus har köpt oss fria från det straffet. Och sen har Jesus köpt oss fria från döden. Döden kan definieras som skilsmässa från Gud. Skilsmässa från Guds välsignelser. Det finns tre slag. Dels den kroppsliga. Vi dör en gång alla, om inte Jesus har kommit före det. Och då skiljs vår egentliga natur, vår själ, från kroppen. Kroppen läggs i graven. Vi har den andliga döden. Den andliga döden inträffar i princip när Adam och Eva syndar. Och den inträffar på ett sådant sätt att den drabbar oss alla från födelsen. Vi har denna död, andliga död, skilsmässa från Gud. Vi är vända bort från Gud redan från födelsen. Och sen den tredje är den eviga. Det är att bli skild från Gud i evighet. Det är bara en bekräftelse på den andliga. En fruktansvärd bekräftelse. Men Jesus har befriat oss från det här. Den kroppsliga döden är inte egentligen en skilsmässa, en slutlig skilsmässa. Utan det är en sömn i väntan på att Jesus ska uppväcka kroppen på nytt. Den andliga döden tar slut när Jesus uppväcker oss på ett andligt sätt. När vi föds på nytt. Den eviga döden drabbar inte den som tror på Jesus. Och han har gjort oss fria från djävulen. Djävulens makt. Inte så att inte djävulen längre finns. För det här är ju en fruktansvärd verklighet. Att djävulen min sann ännu är en stor verklighet här i tiden. Det märker vi ju med alla hemskheter som finns. Och det märker vi också i oss själva tyvärr. För han frestar oss till allt möjligt eländigt. Som vi bittert får ångra. Och den här befrielsen som vi då har från djävulen. Den består i att han inte har makten över oss längre. Jesus har segrat. Han har inte längre makten att anklaga oss inför Gud. Det heter att han är utkastad från himlen. Han har inte någon möjlighet att komma inför Gud för att anklaga Guds utvalda. Den som är i skydd hos Jesus är fri från djävulen, kan triumfera över honom därför att vi är med Jesus, går i hans triumftåg och kan vara fria från hans anklagelser. Men det betyder inte att vi är fria från risken att bli förförda av djävulen. Den risken finns. Så har vi ytterligare ett avsnitt som talar om Kristi förnedring och upphöjelse. Och där har vi i Filipperbrevet 2 en väldigt bra utläggning som jag ska läsa också. Du får sen, jo, jag kan läsa den innan du visar den där boken över det där schemat, så får vi sen först ta den där kompletteringen. I Filipperbrevet har vi en hymn i andra kapitlet från vers 5 som återges så här. Det är alltså en gammal kristen hymn, tror man. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaro med Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Så ser vi i boken på det här schemat på sidan 178, där vi har åter framställt tre olika skillnader mellan Kristi förnedring och upphöjelse. Kristi förnedring bestod i det som vi börjar med här, att han inte räknade tillvaron som Gud som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, och då han blev människa. Han avstod från att använda sin himmelska härlighet fullt ut. Det var alltså inte bara det att han blev människa, för han kunde ha använt sin makt också som människa. Han gjorde det någon gång då. Han botade sjuka med Guds makt. Han uppväckte döda. Han kunde också se in i människors hjärtan. Han gjorde många märkliga ting. Det kom glimtar av hans gudomlighet när han visade sig på förklaringsberget. Men för det mesta avstod han. Han ödmjukade sig. Det heter alltså att han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Hans upphöjelse består då i att han använde sin himmelska härlighet fullt ut igen. Han tog den i besittning. Och det här gjorde han stegvis. Men vi har här i Filipperbrevet en beskrivning av det, hur det ska bli när han slutligen har triumferat. När alla knän ska böja sig och alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gud Fadern till ära. Men det märkte inte människor här på jorden, utan han levde i förnedring för det mesta. Men när han var på förklaringsberget så kunde Petrus, Jakob och Johannes se en glimt av det här. Och när han uppstod, och när han dog, så sa man, så var han verkligen Guds son. Alltså man såg någonting så enastående, det kunde inte bara ha varit en människa. Och när han uppstod, då fanns det inga förklaringar. Ja, man försökte hitta på förklaringar med att hans lärjungar hade stulit bort hans kropp. Men det var inte någonting som kunde anses vara vettigt ens. Till förnedringen hörde också att han levde i ringhet på jorden. Alltså han hade inget hem egentligen. I Nasaret hade han till en början. Han var en timmermans son och han fick lära sig yrket. Sen när han började sin verksamhet vid 30 års ålder, så sa han till sina lärjungar en gång att rävarna har lyor och himlens fåglar har sina bon, men människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Det här är en ringhet som han har iklätt sig helt frivilligt. Visst kunde han ha byggt sig stora palats och bo i, skaffa sig tjänare, liksom han också ska kunna förvandla stenar till bröd i öknen, som djävulen sa åt honom när han frestade honom. Men när han upphöjs, så då lever han i upphöjelse. När han hade uppstått från de döda, så då levde han med en förhärligad kropp. Då var han inte trött längre av vandringar. Då visade han sig bara när som helst. Han gick genom stängda dörrar. Och han kunde vara i Galileen. Kunde vara i Jerusalem. Det var en tillvaro som vi inte alls kan begripa. Och sen när han for upp till himlen. Vi kan inte heller begripa vad det betydde att han for upp till himlen. Han bara försvann i ett moln, heter det. Det här har man ju lite gjort narr av och sagt att det här är ju en primitiv världsbild där man menar att himlen är där uppe, så att Jesus måste liksom flyga dit upp på molnen. Men hur skulle det ha framställts? Om man skulle ha framställt det på något åskådligt sätt, på något annat sätt. Skulle han ha farit ner? Det är ju riktigt en bild av att han skulle ha åkt iväg till något annat ställe. Och att fara till sidan, bara någonstans flytta på sig. Klart att det måste vara åskådligt för lärjungarna. Även om hans rike inte finns på någon bestämd molntapp och inte bakom någon viss planet heller. Så han for upp till en tillvaro som vi inte begriper. Den är helt över våra sinnen. Bortom våra sinnen. Och nu lever han då i upphöjelsen. Och det heter att han sitter på faderns högra sida. Och det är dit vi ska komma ännu idag lite noggrannare. Och när han förnedrade sig, så då gjorde han det för att återlösa oss. Inte för att bli upphöjd som en messias, som man trodde i gamla testamentet. För att apostlarna och de som gick och svärmade kring Jesus i stora skaror, de trodde ännu att Jesus skulle bli en messias, så som gamla testamentets profeter hade sagt. Jo, det skulle han bli. Men de hade missförstått profeterna. För de tolkade dem så att han skulle frigöra judarna från det romerska riket på ett synligt sätt. Men det skulle han inte göra. Han sa, mitt rike är inte av denna världen. Det var inte frågan om att frigöra sitt folk från romarna, utan det var någonting större. Det var för att friköpa människosläktet, alla människor, från djävulen, synden, döden, från fördärvsmakterna, för att återlösa oss. Och det här måste han göra i ringhet. För om han hade gått omkring med fullt synlig hela tiden och inte dragit sig undan och inte förbjudit lärjungarna att säga vem han var och så vidare när de bekände att han var messias, då skulle folk ha gjort honom till en jordisk kung och placera honom någonstans där han inte längre hade haft frihet att göra det som han var satt att göra. Men när han har upphöjt sig, då ser vi att det är fullbordat. Då har vi visshet om att det här har skett. I upphöjelsen är det fullbordat. I hans förnedringstillstånd var det framför ännu. Och jag tror att vi här i våras, eller försommaren var det nog faktiskt ännu, Så börjar vi lite på med den här upphöjelsen. Men vi ska nog repetera den lite bättre här. För det är ungefär dit vi hade kommit. Och vi ska konstatera att upphöjelsen börjar egentligen med en något märklig företeelse. Det är inte alls lätt att förstå att nedstigandet till helvetet, som grundtexten verkligen talar om, och som man har också använt i äldre svenska översättningar och som används i många församlingar och kyrkor också idag, nedstigt till helvetet, att det skulle vara en del i Jesu upphöjelse. Och inte det att han hade förnedrat sig så att han måste lida helvetets kval. Man skulle kanske tycka det. Att det att han nedsteg till helvetet, det är riktigt liksom droppen det. För då måste han riktigt ödmjuka sig under djävulen. Nej. Vi har ett ord, även om det inte är lätt att förstå. Vi talar om det här en del under förra sista bibelstudiet vi hade. Men vi ska utgå från det, även om vi inte gör det lika grundligt nu. I första Petrusbrevet, tredje kapitlet. Så där har vi från 18 versen framåt ett avsnitt som nog hör till de allra mest besvärliga, svårtolkade, svårförståeliga ställena i vår bibel, det tror jag. Det står om Jesus i vers 18. Han blev dödad till köttet, men levande gjort genom anden. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. För dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. Vi måste konstatera här att det här ordet Han blev dödad till köttet, men levande gjord genom anden. Det är ett uttryck som används av Nya testamentets författare för att visa på just parallellen av Kristi förnedring och upphöjelse. Till köttet, det är hans förnedring. Genom anden, eller till anden, eller i anden, det är hans upphöjelse. Hans, när han får sin ära tillbaka, tar sin ära tillbaka. Och det här betyder att döden, det är naturligtvis, det hör till hans förnedring. Men han blev levande gjord. Han blev uppväckt genom anden. Men det betyder inte att det här i första hand betyder att det var den heliga andes specifika verk att han blev uppväckt. Utan det är ett parallell utsaga till köttet. Till köttet. Till köttet blev han dödad, det var förnedringen. Och sen blev han förhärligad. Och då står det, i anden gick han bort. Och det här är samma begrepp, alltså det i hans upphöjelse, hans förhärligade tillstånd, gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. Och det här utropade ett budskap, alltså att han gick och förkunnade, han gick och predikade för andarna i fängelset. Det var inte så att han led och liksom, som i ett semane, duka under där i helvetet. Utan han gick i triumf. Och det här säger den lutherska kyrkans bekännelse, Augsburgska bekännelsen, som också används av många andra samfunden. Det här, den säger jag måste säga här, nu blev jag lite osäker, det är väl Concordieformeln som den här finns. Det blev en blackout här nu, det ska vi kolla. Det här att han gick nedstäckt i helvetet och predikade, det handlar om att han triumferade, predikade sin död och uppståndelse för dem som i forna tider var obotfärdiga, som det står här. För dem som var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. Det var alltså inte ett evangelium eller ett glatt budskap för rättfärdiga människor, utan för orättfärdiga. Det var för dem som var i helvetet. Och han predikade inte någon ny omvändelse för dem. Det står inte. För enligt många, många andra klara ställen i Bibeln så har vi ingen ny omvändelsetid efter döden. Utan vår tid är den när vi lever här i köttet. Då ska vi höra och ta emot budskapet. Men vi vet inte desto närmare om hur den här predikan var uppbyggd. Men det är det här som den lutherska bekännelsen säger att det innebär att han steg ned till helvetet. Vi får alltså visshet om att Jesus har besegrat djävulen och alla de onda änglarna genom det här. Vi har ett ställe i Kolosserbrevet 2 där det här också förklaras. Och det anknyter till det som jag redan tidigare hänvisade till, att djävulen har tagit oss i sitt segertåg. Kolosserbrevet 2:15. Det talas om vad Jesus har gjort i dopet med oss. Han har begravts och vi har uppväxt med honom. Och så står det i vers 15. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem. Offentligt. Det är en offentlig predikan när han har förkunnat sin seger över dessa välden och makter. Uppståndelsen är sen nästa punkt i Kristi upphöjelse. Och uppståndelsen berättar många, många bibelord om. Och vi har till exempel första Korintierbrevet 15 som är det mest tydliga. Vi väljer nu bara ännu i det här sammanhanget ett par, tre ställen. Första Korintierbrevet 15. Vi har i början en hänvisning till hur kraftigt belägg, hur kraftig bevisning det finns för det här. När en massa vittnen har berättat om att Jesus har uppstått. Och sen heter det i vers 17. Om Kristus inte har uppstått, så då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Och vi ska också ta ett annat ställe lite längre fram här. Vers 22. Liksom i Kristus alla dör. Förlåt. Tack. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen. Och sen vid hans ankomst, de som tillhör honom. Här har vi nu två saker. Den ena saken är vissheten, bevisningen att Jesus verkligen har uppstått. Och den grundar sig på det som det står här i verserna 3, 4, 5 och 6 och 7. Och ännu i vers 8, som vi inte läser just nu, för det har vi talat om vid ett annat tillfälle. Det är det här skriftbeläggen som säger att Kristus har dött för våra synder och att han uppstod enligt skrifterna. Och sen de sex vittnena som grupperas här i två grupper av tre, så som den hebreiska traditionen säger, efter två eller tre vittnens utsago, och så kommer det här liksom dubblerat. Det första han visar sig för Kefas, för de tolv, och sen för mer än 500 bröder på en gång. Där har vi tre vittnen. Så har vi ytterligare en grupp av vittnen. Sedan visade han sig för Jakob, för alla apostlarna, till sist också för mig, som är som ett ofullgånget foster. Det gör den ringaste av apostlarna. Det här är det som är vissheten. Och så intygar Paulus här om och om igen att utan detta så är vår tro fåfäng. Utan det här så är det meningslöst allt det vi predikar. Och så har vi då det som vi konstaterar här från vers 22-23. Det här är grunden för att också vi ska göras levande. På samma sätt som Jesus Kristus har uppstått från de döda, så ska också vi uppstå. Var och en i sin ordning. Först Kristus och sen vid hans ankomst, de som tillhör honom. Och därefter kommer slutet då han överlämnar riket åt Gud. Det här är alltså den sista dagen när Jesus kommer tillbaka, när han ska återvända för att döma levande och döda. Och det talas också om det här. Där har vi då kraften, vissheten i detta stora. Han har förhärligats genom uppståndelsen. Så här långt hade vi kommit i förra gången. Och nu har vi då en liten stund kvar när vi ska gå vidare till det nya. Men jag tyckte att det var viktigt att vi också som grund för den här serien som vi startar idag. Och eftersom vi också har några med oss som inte varit med oss tidigare. Så fick vi en sån där kort översikt över de här centrala frågorna i Jesu verk. Och nu har vi då punkt 202 nere på sidan 181 framför oss. Vad får vi visshet om genom Kristi himmelsfärd? Det här är då himmelsfärden. Det är det som följer 40 dagar efter uppståndelse, efter påsken. 40 dagar vet ni annars är en viktig siffra i Bibeln. Vi har Jesus frästa 40 dagar i öknen, men vi har också i Gamla testamentet de 40 åren som Israels barn vandrar omkring i öknen, och det berodde ju på deras synd att de måste straffas på det sättet. Ja, det finns också många andra 40 perioder. Och det här är nu då också en sån här 40 period. Då, 40 dagar efter påsk, så då lämnar Jesus sina lärjungar. Och i Markus 16 står det, sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Det här att sätta sig på Guds högra sida, en term som man egentligen borde känna hebreiskan och det här judarnas tänkande för att riktigt förstå. Men vi kan göra oss en viss föreställning om det. Det här betyder inte att han bara rent allmänt placerades på en stol till höger om Gud fader. När Gud sitter på sin tron så får Jesus en lite lägre tron nedanför. Det är inte det som det handlar om. Utan det handlar om att i det judiska språkbruket hebreiskan så är höger att representera någon uttryckt med att vara på ens högra sida eller vara ens högra hand. Och det uttrycket använder vi också. Han är min högra hand, kan man säga, om någon som betyder väldigt mycket, som liksom är utför det som jag önskar och som hjälper och ställer upp i alla väder, då är någon ens högra hand. Och sitta på högra sidan är egentligen samma sak. Det är i hebreiskan bara uttryckt med på Guds höger. Och i och med det så är det utsagt att Jesus utövar den verkställande makten. Jesus har alltså all makt i besittning och han utövar den här makten inför oss människor. Och det är det samma ord som han säger när han tar avsked av lärjungarna. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Eller mig är given all makt, som den äldre värdiga översättningen säger. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Jag har fått den. Han har fått tilldelat ära och makt så att alla ska ära honom som de ärar fadern. Och det uttrycks med det här, att han sätter sig på Guds högra sida. Och vi har i vår trosbekännelse det här då också, att han for upp till himlarna och där sitter han på Guds, den allsmäktige faderns högra sida. Det vill säga han utövar denna makt. Och det här är nära förknippat också med det att han ska komma tillbaka, men det kommer ju sen. För att döma levande och döda. För att den här makten, så den har fått för att utöva dom. Vi kan också ta en liten jämförelse här till sådana som har varit på en höger sida. Till exempel Josef i Egypten. Han upphöjdes efter sin långa bedrövliga tid i fängelset. Där han var oskyldigt fångad. Så upphöjdes han till faraos högra hand. Han var den närmaste mannen. Så var det också med Daniel i Babylonien. Han upphöjdes till Nebukadnessars närmaste man. Och likaså till persakungen sen. Och det var att han utövade makten. Då satt han på kungens högra sida. I Efeserbrevet 4 har vi några verser som vi ska ta en titt på. Efeserbrevet 4. Här hänvisas till Jesu himmelsfärd som segerhjälte från den 7:e versen i Efesierbrevet 4. Det här är ett församlings- eller kyrkokapitel egentligen. Åt var och en av oss gavs nåden, allt efter den gåva som Kristus gav. Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord, han steg upp, vad betyder det om inte att han också stigit ner till jorden? Och han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Här ser vi att det att Jesus är en uppfaren herre, att han har farit upp till himlen, är ett bevis för att han har vunnit segern. Han tog fångar. Han har tagit synden, döden och djävulen till fånga. Och sen talas det ytterligare om att han gav människorna gåvor. Och det här är då de gåvor som det omnämns senare. För att bygga upp församlingen. Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Ja, att alla heliga skulle helgas för att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Det här är följden av Jesu himmelsfärd. Vi lämnar det här andra stället som finns på nästa sida så när som på att konstatera att Jesus talar om att det i hans faders hus finns många rum från Johannes 14. Och han ska gå och bereda plats åt oss. Och han ska komma tillbaka och ta oss till sig för att vi ska vara där han är. Och så konstaterar vi som svar på den här frågan, som Kuske har ju den här metoden att han ställer en fråga och så frågar han Bibeln till råds och så drar han slutsatserna utifrån bibelställena. Svaret på frågan var får vi visshet? Vad får vi visshet om genom Kristi himmelsfärd? Kristi himmelsfärd ger oss visshet om att det finns en plats där vi ska vara med honom för evigt. Det är en härlig, ett härligt löfte, en härlig visshet. Och så frågar han också, vad kan vi vara säkra på eftersom Kristus sitter på Guds högra sida? Vi kan vara säkra på, som det heter i Efesierbrevet 1, att han har satts över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen. Och allt har lagts under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen. Han har fått denna makt. Han härskar över allt. Och varför? Jo, han har fått all makt i himmel och på jord för att göra det bästa möjliga för sin församling, för att ställa allt till rätta, för att bygga upp sin församling och för att vi ska få vara med honom. Så frågar vi, hur utför Kristus sitt ämbete som profet, präst och kung nu när han sitter på Guds högra sida? Jesus utför sitt ämbete som profet. Han sänder troende som räcker hans evangelium till människorna. Han inrättar ämbeten. Han ger uppdrag åt män att förkunna hans ord, att bygga upp hans församling genom ordet och sakramenten. Det är hans profetiska ämbete idag. Och han verkar också genom sitt ord, så att när vi läser Guds ord och lyssnar på det från dem som förkunnade för oss, så verkar det tro. Och sen det andra, han verkar som präst genom att be för oss. Han ber för oss hos Herren, hos Fadern i höjden. Och det är också prästens uppgift. Och sen det tredje, det är att han utför sitt ämbete som kung. Han regerar och genom detta regemente så bevarar han oss för alla våra fiender, så att han kan föra oss välbehållna till sitt himmelska rike. Och det som återstår här ännu av upphöjelsen, det är det att han ska komma tillbaka för att döma levande och döda, och det sparar vi till nästa gång. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det vara begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.